Låt oss stå upp och höra dagens heliga evangelium. Från Lukas evangeliets 22 kapitel. När stunden var inne la han sig till bords tillsammans med apostlarna. Han sa till dem: hur har jag inte längtat efter att få äta denna påskmåltid med er innan mitt lidande börjar? Jag säger er, jag kommer inte att äta den igen förrän den får sin fullkomning i Guds rike. Man räckte honom en bägare och han tackade Gud och sa: ta detta och dela det mellan er. Jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka av det som vinstocken ger förrän Guds rike har kommit. Sedan tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa: detta är min kropp som blir offrad för er. Gör detta till minne av mig. Efter måltiden tog han på samma sätt bägaren och sa: denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er. Varsågoda och sitt ner. Systrar och bröder i Mariannelund. Nu ska jag göra något som jag aldrig gör när jag predikar. Jag ska nämligen presentera mig själv lite kort. Jag tror nämligen att en sån presentation kommer att förtydliga vad jag vill säga idag. Och mitt ärende som är Guds verklighet här och nu. Jag heter alltså Maja Ekström och jag bor i Lund. Jag är uppvuxen i Mullsjö utanför Jönköping. Uppvuxen i Mullsjö missionskyrka. Min morfar var pastor och evangelist, predikant i Missionsförbundet. Och min morbror är präst. Mina föräldrar är lärare. Och jag har läst teologi i flera år nu. I Örebro, som Emil sa, och numera läser jag i Lund. Jag håller på att ta min examen där. Mitt ämne kallas praktisk teologi. Och det innebär helt enkelt att jag studerar kyrkans praktik. Det församlingen gör. Församlingens liv snarare än församlingens lära. Och det kan handla om gudstjänsten exempelvis. Och jag känner att på mitt hjärta ligger just detta med att jag vill syssla med fördjupning just vad gäller gudstjänst och läsande, bibelläsning och gemenskap. Det finns ett bibelord i Lukas evangeliet när Jesus säger till apostlarna att de ska ro ut på djupare vatten och lägga ut näten där. Och det tror jag också tala till mig. Mitt andra ämne kallas spiritualitetshistoria. Och det innebär att jag studerar historien, kyrkans historia och människor som har funnits i kyrkans historia. Och det är för att jag är väldigt fascinerad av historien. Jag vill komma åt det här med tiden och med rummet. Jag tycker det blir så mycket mer lättillgängligt. Jag tycker kristendomen gör sig så mycket bättre som en kropp. Och som en berättelse. Så därför har jag valt att fördjupa mig i de här ämnena. Och idag så vill jag alltså prata om hur Gud handlar i tiden. Och Guds rike som tid närvarande i vår tid. Och jag tror att gudstjänsten är ett särskilt tecken för detta. Det finns många andra bra sätt att inleda på. Till exempel På den tiden då Herodes var kung i Judeen levde en präst vid namn Zacharias. Eller, vid den tiden kom Jesus från Nazaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes. Eller, i begynnelsen fanns ordet. Och det här är inledningar ur tre av evangelierna. Det fjärde, Matteus evangelium, det inleds med en släkttavla. Och det är kanske inte lika roligt att höra på, men det förstärker egentligen också min poäng. Evangelierna inleds med att göra tidsangivelser. De placerar de här berättelserna i en specifik rums- och tidsbaserad verklighet. Inte den generella utsagan "det var en gång", utan tidpunkten dateras. Till exempel, det år då Herodes var kung och Quirinius var ståthållare. Då vet vi, det var runt 6 eller 7 år före Kristi födelse, enligt vår tidräkning. Och Bibeln är full av såna här tidsangivelser. Bibeln är som en krönika eller som en verksamhetsberättelse för Guds rike. Och en av mina favorittidsangivelser i Bibeln är från Jesaja-bokens 6:e kapitel. Det år då kung Ussia dog, det vill säga år 745 före Kristus, såg jag Herren. Han satt på en hög och upphöjd tron och hans mantel släp fyllde templet. Och det här, det säger oss något oerhört viktigt om den kristna tron. Den säger att det är i historien Gud har gjort sig känd. Gud har uppenbarat sig i historiska faktiska händelser. Och vi skulle till och med reservation kunna fastställa ett specifikt datum för Kristi uppståndelse. Söndagen den 11 april år 30. Men Kristus är förstås lika uppstånden och levande idag. Min poäng är att det inte går att förstå den kristna tron utanför vår kalendertid. Frälsningen är några specifika historiska händelser i tiden. Och det största av allt, när tiden var inne så klev Gud rakt in i den mänskliga historien och antog vår köttnatur och uppenbarade himlen, helade, undervisade, åt med människor. Gud blev ett med vår tid. Nu kommer en liten utvikning här, men har ni funderat på vad tid egentligen är? Det svindlar när man tänker på det. I Nya testamentet så används 2 olika begrepp för att tala om tid. Och det är 2 grekiska ord, kronos och kairos. Och de här 2 är väsensskilda. Kronos, det är kalendertiden och klockans tid. Och det är en linjär tid med en begynnelse och ett förflutet som ligger bakom oss, ett igår. Och så finns det en morgondag, en framtid som inte existerar än. Och kronostidens slut, det är döden. Och den här tiden, det är ett mått för oss, för människan. För den mänskliga tillvaron och våra erfarenheter. Och den är ju inte så oviktig för oss. Från det här ordet kronos kommer ord som kronologisk och kronisk, eller synkronisera, eller krönika. Kairos, Det är det andra grekiska och nytestamentliga ordet för tid. Och det betonar kvaliteten av tid. Det är ointresserad av mängden. Kairos kan översättas med uppfylld eller fullkomnad, förverkligad. Kairos är det här ögonblicket av fullkomlig harmoni, stilla klarhet i tillvaron när man känner att nu är allt på sin rätta plats. Kairos är gudomlig tid. När Jesus proklamerar i Markus evangeliets första kapitel och uttalar sina första ord där, så, och han säger: tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro evangeliet. Då är det kairos. När Paulus i Efesebrevet brister ut i sin fantastiska välsignelse över Fadern och dennes uppenbarade vilja och skriver: han har yppat sin viljas hemlighet för oss. Det beslut om Kristus som han hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och på jorden. Då är det kairos. Guds rikes inträdande i våra liv är kairos. I Guds rike så existerar inte tiden på samma sätt som i vår synliga värld. Tiden är skapelsens mått. Vi skulle kunna säga att det är människans kärleksmått. För det vi älskar lägger vi förhoppningsvis mest tid på. Men Guds mått kallas evighet. Evigheten, den handlar inte om en oändlighet av kronos, av tid, sekunder, dagar och år, utan evigheten är måttet på Guds kärlek, kairos. Det är en ny dimension som präglas av en relationsintensitet i förhållande till Gud. Och det är allt vi längtat efter. Evigheten är redan nu, tack vare kärlekens gränsöverskridande förmåga. I Guds rike råder ett evigt nu. Där det förgångna och framtiden förenas. I den kristna traditionen så finns tanken att den kristna har dött och uppstått samtidigt med Kristus. Paulus skriver om det här i Kolosserbrevet: ni begravdes med honom i dopet. I dopet har ni också uppstått med honom genom tron på kraften hos Gud som uppväckte honom från de döda. Det betyder att Kristi liv kan ske på nytt, men samtidigt i den kristne. Kristus kan ha sitt Betlehem i oss då han föds i våra hjärtan, och hela sin jordevandring, sitt Golgata, sin uppståndelse, sin himmelsfärd och sin pingst på nytt, fast precis samma, i oss. Och på så sätt så fullbordar han sitt verk i oss, det verk som går ut på att göra oss lika honom. Åter till Guds handlande i tiden. Något som är viktigt både i den judiska och i den kristna traditionen är minnet av historien. Om man använder tidens förlopp rytmen med årstider som växlar och återkommer för att minnas och komma i kontakt med de verk som Gud har gjort med sitt utvalda folk under historiens gång. Man använder årets rytm, veckans rytm och dagens rytm. Och ett bra exempel på det här är söndagens funktion. Vi kanske tänker oss att söndagen är veckans sjunde dag, vilodagen. Men det stämmer faktiskt inte. Lördagen är den sjunde skapelsedagen, sabbaten, då Gud vilar och gläds och njuter av sin skapelse. Söndagen är veckans och skapelsens första dag. Den dag då Gud sa, ljus, bli till. Och ljuset blev till. Evangelierna är mycket noga med att poängtera att på den första veckodagens morgon, den dag då skapelseverket inleddes och Gud skilde ljus från mörker, den dag var den dagen då den tomma graven hittades. Söndagen är Herrens dag, uppståndelsedagen. Samtidigt så kallas söndagen i den kristna traditionen också för den åttonde dagen. Veckans åttonde dag. Eftersom den är dagen för den nya skapelsen, den nya världens inträde, ser jag gör allting nytt. Och siffran 8 är en symbol för det eviga. Så vi möts idag, den åttonde dagen, och tiden är förvandlad. Kyrkan börjar fira gudstjänst varje söndag, trots att det då var en vanlig arbetsdag. För de minns skapelsens första dag, Herrens uppståndelse och hur allt blir nytt. Och de möts och de bryter bröd. I exempelvis Apostlagärningarnas 20 kapitel så står det, dagen efter sabbaten hade vi samlats för att bryta bröd. Flera kanske känner till att det var viktigt i den tidiga kyrkan att se framåt. Man hade blicken vänd mot framtiden och man väntade Herrens ankomst. Men det var också viktigt att se bakåt. Varför började annars kristna tidigt skriva ner Jesus och apostlarnas liv i textform? Jo, man ville minnas, precis som vi vill. Vi vill vårda våra minnen. Så tidigt så blev det viktigt att lika viktigt att se framåt som att se bakåt. Kyrkohistoria börjar man teckna redan med apostlagärningarnas tillkomst. Det speciella och viktiga med den här utbredda vanan att minnas betydelsefulla händelser är att man la något mer i ordet minnas. Och i praktiken att minnas än att bara komma ihåg och tänka tillbaka. Det innebar framför allt att på nytt erfara, att återuppleva något. Och det här är ett arv från judendomen. När judar firar sin påsk så inleds påskmåltiden med att ett av barnen ska ställa frågan, varför gör vi det här? Och pappan som leder måltiden, han ska svara med att återberätta berättelsen om det israeliska folkets befrielse från Egypten, om påsklammets offer som räddade dem, samtidigt som man äter på ett ritualiserat sätt. Och när de berättar de här minnena och äter måltiden tillsammans, så genomlever de på nytt denna historiska händelse, då Gud frälste sitt folk från slaveriet och förde dem till sitt utlovade land. På samma sätt är det med den kristna nattvarden, som har sin upprinnelse i den judiska påskmåltiden. Man skulle nästan önska att det fanns ett barn någonstans i församlingen som frågade, varför gör vi det här? Och så kunde den som ledde nattvarden säga, jo, för att den natten då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade, bröt det och sa, detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa, denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Varje gång ni dricker av det, gör det till minne av mig. Och då genomlever den kristna församlingen, lärjungarna som har samlats idag 2000 år senare, just dessa händelser. Den får samma betydelse för våra liv som de fick för apostlarna den gången Jesus åt med dem. Påskmåltiden, lammets måltid, den relativiserar tiden. Därav inledningen på nattvarden. Upplyft era hjärtan till Gud. Vi upplyfter våra hjärtan till Gud. Våra hjärtan förflyttar sig till en annan verklighet som inte helt syns. Eller som min pastor brukade säga i Örebro när vi firade nattvard. Gör det som att det är på riktigt. Och snart så blev ingenting annat mer verkligt. Så att minnas Jesus genom att fira nattvard i gudstjänsten innebär inte att högtidhålla något som skett. Det innebär att delta och bli delaktig i och förvandlad av det som sker, av det som skett och det som kommer att ske. På riktigt. Gudstjänsten sammanflätar tidens tre kronologiska tillstånd, nutid, framtid och förfluten tid. Och i nattvarden så uttrycks samma sak, den här synkroniseringen med orden, din död förkunnar vi, Herre, din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet. Eller Kristus har dött, Kristus har uppstått, Kristus ska komma åter. Gudstjänsten firas därför redan på andra sidan uppståndelsen. I himmelen. Vi befinner oss i gudstjänsten i den nya tiden. Vi deltar tillsammans med alla de heliga genom alla tider och över hela jorden. De som samlas i lovsången inför Guds tron. Himlen är öppen. Gud är i världen och evigheten är nu. För i Kristus är alla skiljemurar nedrivna. Han är förbindelsen mellan himmel och jord. Det är precis som Jesus lovar i Johannes evangeliets första kapitel. Sannerligen, jag säger er, ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Det här händer Johannes och det händer oss när vi firar gudstjänst. Himmel och jord är nu förenade. Synligt och osynligt möts här. Då den himmelska och jordiska församlingen tillsammans prisar Gud.